Du och din flickvän Sanna sitter på en fullpackad tunnelbanevagn i Alvik i norra Stockholm. Hon nyser i armvecket och får en blick av kvinnan framför. Ingen av er märker de mikroskopiska droppar som lämnar din flickväns mun och flyger osynligt ut i vagnen. De landar på sätet framför, på stången vid dörrarna och fönsterlisten. Sanna har mått dåligt de senaste dagarna. Huvudvärk, feber och ont i ryggen. När ni var på vårdcentralen nyss trodde de att hon fått en vanlig säsongsinfluensa och att det skulle gå över om några dagar. Men i dropparna i tunnelbanevagnen finns en helt annan smitta. Flera händer trängs kring stången vid dörrarna. Utan att veta det gnuggar en tjej in en droppe i ögat när hon ska rätta till sin ena lins som halkat snett. Hon går av på T-centralen och går upp mot Vasagatan och Laughing Duck där hon jobbar som servitris. Samtidigt plockar en man i svart skinnjacka upp en gratistidning i fönstret. Han märker inte att smittan letar sig in i det lilla sår han slog upp på sitt högra pekfinger i morse. Fem personer lämnar tunnelbanans gröna linje med en ny organism i kroppen. Ett virus som förökar sig genom att infektera levande celler, en efter en. Först om drygt en vecka kommer de första symptomen att dyka upp. Under den tiden kommer livet att gå vidare som vanligt. En av de smittade kommer sätta sig på ett flygplan ikväll och insjukna på andra sidan jorden. De smittade kommer besöka flera vårdcentraler när symptomen kommer. Läkarna kommer ställa fel diagnos och skicka hem sina patienter, precis som med din flickvän. När ni kommer hem har allt blivit värre. Din flickvän har stängt in sig på toaletten och kräks. Huvudvärken gör att hon håller på att svimma. Du står i köket och blandar ett glas Resorb när du hör skriket. Du rycker upp dörren till badrummet och ser din flickvän framför badrumsspegeln med rosa utslag på hela överkroppen. Hon sträcker ut tungan och du ser att utslagen letar sig ner i hennes hals. Du bär in Sanna i baksätet på en taxi för att åka fort mot Karolinska sjukhuset. Chauffören hjälper dig bära in henne på akuten. Han vet inte att hon precis kommit in i sin mest smittsamma fas. På sjukhuset har de svårt att ställa en diagnos på din flickvän. Det ser ut som vattkoppor eller bältros, men inget verkar stämma. Först efter flera dagar, när utslagen blivit till böldliknande koppor, ber en läkare dig att komma in på sitt kontor. 100 tankar går igenom ditt huvud innan ni kommer fram till ett rum. Du sitter i en fällstol, intryckt bakom ett skrivbord när du får beskedet. Sanna har fått smittkoppor. Läkaren förklarar att det är en av de 4 sjukdomar som smittskyddslagen definierar som samhällsfarlig och att din flickvän är det första fallet i Sverige sedan 1963. Det är en sjukdom som varit utrotad sedan 80-talet. Det här ska vara omöjligt, men ändå har det hänt. Socialstyrelsen beslutar att hela Karolinska sjukhuset i Solna sätts i karantän. Alla in- och utgångar spärras av och Region Stockholms krisplan för smittspårning träder omedelbart i kraft. Smittan måste stoppas. Det har gått 6 dagar och Sannas ansikte är dubbelt så stort. Hennes ögon är svullna och hon kan inte öppna dem. Smärtan gör henne förvirrad. Hon yrar. I Vallentuna har kvinnan som jobbar på Laughing Duck på Vasagatan precis börjat kräkas. På andra sidan stan, i Skogås, har mannen som tog upp gratistidningen sjukskrivit sig på grund av hög feber och ryggont. Utspritt över hela Stockholms län upplever ytterligare ett 20-tal människor förstadiet av sjukdomen. Och snart kommer det att bli mycket, mycket värre. Thank you. Vi gör ett program om framtiden. Om allt som skulle kunna gå riktigt, riktigt illa. I det här avsnittet tar vi upp hotet från biologiska vapen. Sjukdomar som sprids för att orsaka massdöd och panik. Det är ett massförstörelsevapen som stater genom historien har utvecklat i största hemlighet. Ett vapen som nu kan vara på väg tillbaka. Jag heter Freddy Rammel.
Jag heter Viktor Lövgren.
Och jag heter Anna Davor.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Dagens P4 Extra. Över 3000 personer har insjuknat och 500 har dött hittills i den smittkoppsepidemi som just nu härjar i Stockholm. Och sjukvården går på knä. Man ökat beredskapsläget i Stockholm till den högsta, epidemiläge 3.
Sanna är död. Det tog 10 dagar efter det första utslaget som ni upptäckte framför badrumsspegeln innan din flickvän dog av akut blodförgiftning. Smittkoppsviruset hade trängt sig in i hennes blodomlopp. Själv ligger du i en sjukhussäng på isolationsavdelningen på Karolinska. En sjuksköterska i skyddskläder står lutad över dig och sticker dig med en nål för att ta ett blodprov. Det ser ut som om hon har en rymddräkt på sig. Du har inga symptom, men läkarna vill att du stannar för observation i några dagar till. Bara tills inkubationstiden är slut. Utanför fönstret till ditt rum ser du hur en lång kö slingar sig till sjukhusets entré. De är där för att vaccinera sig. Det finns inget botemedel och ingen i Sverige har vaccinerats sedan dina föräldrar var små i mitten på 70-talet. Du ser hur en pappa med 2 barn försöker tränga sig. Han skriker att barn borde få gå före i kön. Men 2 poliser tar bryskt tag i hans båda armar och för honom och hans 2 döttrar längst bak i kön. Ingen säger något. All kollektivtrafik är nedstängd och det går inte att ta sig någonstans utom till fots. Polisen har vägspärrar vid alla ut- och infarter till stan för att ingen ska kunna ta sig ut innan smittan är under kontroll. Arlanda och Bromma flygplats har stängts ner. Nu visar nyheterna bilder på 100-tals människor som går över Tranebergsbron på väg hem efter att ha vaccinerats. I vattnet nedanför syns polis och militärbåtar. Från ditt rum hör du hur en ambulans kommer in mot sjukhuset. Där ligger de 2 senaste fallen. En av dem är den taxichaufför som körde dig och din flickvän till akuten för några veckor sedan. Han upptäcktes av en granne som hörde hans skrik på hjälp. Hans utslag hade redan utvecklats till varfyllda bölder när vårdpersonal i skyddsutrustning kom och hämtade honom.
En av de som misstänker att det rör sig om en bioterrorattack är terrorforskaren Magnus Ranstorp som gör kopplingar till antraxbreven.
Det första smittkoppsfallet utanför Sverige har nu konstaterats i Sydney i Australien. Och den smittade ska vara svensk.
Du somnar. När du vaknar har du ont i hela kroppen. Du känner hur tjocknat i halsen, att tungan har blivit öm. Du tittar ner på din hand och ser ett första rosa utslag. Här har vi ju tänkt oss Stockholm som på något sätt attackeras av en syntetisk variant av det sedan länge utdöda variolaviruset som ger just smittkoppor. Och det är ett biologiskt vapen som vissa tror blir mer och mer sannolikt ju enklare och billigare saker som CRISPR och syntetisk biologi blir att använda.
Ja, det låter kanske lite långsökt det här, men ett virus som är snarlikt smittkoppsviruset har faktiskt skapats för bara några år sedan, från scratch i ett kanadensiskt labb.
Och det här ska vi ju komma tillbaks till lite senare i det här programmet. Men jag tänkte att vi ska börja med den händelse som kanske de flesta förknippar med biologiska vapen och biologiska attacker.
My breathing is very labored.
Vem är det här, Victor?
Det här är Thomas Morris Jr. Han är postanställd i USA. Och det är den 21 oktober 2001 som han ringer det här samtalet. En tid då allt fokus i USA förklarliga skäl ligger på terrorattentatet bara en månad tidigare.
Vem är han ringer till?
Han ringer till 911, till ambulansen. Och när han ringer det samtalet så mår han verkligen inte bra.
Now, I'm having difficulty breathing. And just to move any distance, I feel like I'm gonna pass out. I'm here at the house, my wife is here.
Han ligger hemma på soffan.
I'm on the couch.
Och vad han inte vet är att hans öde kommer definiera synen på biologiska vapen i egentligen hela världen för en väldigt lång tid framöver.
Breven skickades till ledande journalister och demokratiska politiker i kongressen och påverkade postgången i hela USA.
Märkliga brev har börjat dyka upp på olika platser i USA. De är handskrivna och det står bland annat Death to Israel och Allah is great på dem. Och i de här kuverten så ligger ett vitt pulver.
A white talcum powdery like substance.
Vad är det för pulver?
Det är Bacillus anthracis som ger infektionssjukdomen anthrax, eller mjältbrand på svenska.
The other contained a brownish, granular, almost sandy-like substance.
Och de här pulverbreven, de är riktade till makthavare i USA, politiker, journalister och andra högt uppsatta i det amerikanska samhället. Och det är ett samhälle som nu drabbas av panik.
In just a week's time we have had four confirmed cases of anthrax, all with media connections and a number of anthrax scares as well.
Vem är det som skickar runt de här breven då?
Det är ju en fråga som alla såklart ställer sig, men det är ingen som vet vem eller vilka som har skickat dem eller varför. Och framförallt så undrar ju alla hur många brev cirkulerar egentligen i det amerikanska postsystemet.
President Bush is calling those people who are mailing these anthrax letters evil doers and he says any attempt to terrorize this nation is going to fail.
Men offren blir inte de politiker och journalister som breven är adresserade till.
I don't know if I have been, but I suspect that I might have been exposed to anthrax.
Offren blir istället de som på något sätt har kommit i kontakt med breven, till exempel brevbärare, postanställda som Thomas Morris Jr.
The doctor thought that it was just a virus or something.
Det vi hör här är alltså Thomas ringa till ambulansen när mjältbrandsbakterierna har spridit sig i hans kropp. Larmoperatören avslutar det här samtalet och säger att Thomas ska ringa tillbaka om det blir värre. Men det är redan för sent.
But the shortness of the breath now, I don't know.
Thomas har bara några timmar kvar att leva.
That's consistent with the anthrax.
Så 17 personer skadas och 5 personer mister livet i den här attacken. Och FBI drar då igång en otroligt stor utredning. Och flera USAs bästa experter kallas in. En av dem är mikrobiologen Bruce Ivins.
Bruce Ivins.
Som då jobbade inom det amerikanska försvaret mot biologiska vapen. Och den här utredningen som FBI drar igång, den tar flera år. Man topsar 600 brevlådor, förhör hundratals människor och analyserar de här pulverbreven in i minsta detalj. Och det visar sig att just den här typen av antraxbakterier som används i attacken bara finns på ett ställe. Nämligen i USAs egna labb för biologisk försvarsforskning.
A bizarre turn for the probe into the anthrax-laced letters that killed 5.
Vad fan innebär det här då?
Det innebär att alla bevis pekar på
Bruce Ivins, a brilliant microbiologist,
FBI:s egen expert,
and a suspected multiple murderer. The man believed to be behind the 2001 anthrax attacks was an army researcher.
Blir han dömd för det här eller vad?
Han förhörs av FBI. Vi ska säga att de kommer på allt det här flera år efter 2001, så runt 2006-2007. Och Bruce Ivins förhörs av FBI och alla bevis pekar som sagt mot honom. Och så då under den här utredningen av honom, under tiden man förhör honom, så begår han självmord. Och de flesta vi har pratat med för det här programmet, de säger att de tror att det är Bruce Ivins. Men det finns fortfarande de som tvekar och han är ju faktiskt inte dömd.
Men sen var det ju så att under den här tiden så kan man väl säga att det spred sig en trend. Pulverbreven kom inte bara till makthavare och politiker, journalister i USA, utan det dök också upp här i Sverige under den här hösten.
Mm, jag minns de breven, eller hur det rapporterades om de breven.
Ja.
Men jag har alltid funderat på vad, eller för det var ju inte antrax.
Nej, det har aldrig varit antrax i de svenska breven. Det skickas ju fortfarande pulverbrev i Sverige, alltså ett ganska effektivt hot. Man skickar med liksom en, precis på samma sätt som antraxattackerna 2001 i USA, så är det liksom ofta ett hotbrev och sen något vitt pulver.
Pulver som har skickats, och det skickat till en...
Till adressen hade det kommit en försändelse med ett misstänkt pulver.
Den innehöll en påse med vitt och identifierbart pulver.
Och varje gång som någon får ett pulverbrev här i Sverige, då skickas det till Totalförsvarets forskningsinstitut FOI för analys.
Ja, precis.
Och Per Wikström som jobbar med det här, han säger ju dels då, bekräftar ju det, att det har aldrig varit mjältbrandsbakterier i de svenska pulverbreven.
Det är aldrig det, skratt.
Och vad är det i dem då?
Det är, kan du gissa?
Typ mjöl.
Mjöl?
Ja, mjöl är rätt.
Socker.
Socker.
Något mer som är vitt, bakpulver.
Ja, det sa han inte, men...
Potatismjöl.
Tvättmedel.
Tvättmedel var en grej han nämnde. Men också
havregryn.
Havregryn var tydligen väldigt vanligt.
Havregryn?
Mm.
Ja, precis.
Det är ju inte vitt.
Det är inte vitt och det är inget pulver. Så att det var lite märkligt,
ja.
Måste jag faktiskt erkänna. Men hur som helst. Efter 2001 så blev ju pulverbrev med antrax i sinnebilden av ett perfekt biologiskt vapen.
Det tål värme, det tål att sprängas ut och det ligger kvar länge på marken och är farligt och sånt där. Så antrax är ett bra biologiskt vapen, tycker de som är intresserade av det.
Och det här är då Åke Sällström, och han har av medierna och av Försvarsmakten också för den delen kallats för fredskemisten.
Fredskemisten?
Ja, fredskemisten kommer att jag jobbat i FNs tjänst och varit vapeninspektör i Syrien.
Men på 90-talet, då var han istället i Irak. Och där upptäckte han att de höll på och labbade med antraxvapen. De försökte göra vapen av mjältbrand.
Ja, det är ju kraftfullt.
Och ska man göra det till ett vapen, då måste man först samla in de här giftiga mjältbrandsbakterierna. Sen måste man förädla dem, de ska torka, sen ska de malas ner till det här jättefina pulvret. Som skickades runt i USA 2001 till exempel.
Det ska bli ungefär som att man blåser ut cigarettrök när det här sprids. Någonting som svävar i rummet och så sprider sig och sen så ska vi andas in det då.
Alltså det syns inte, det luktar inte, det känns inte, det bara finns i luften. Så att sannolikheten är ganska stor att du inte märker ens att du får i dig den här liksom cigarettröksantraxen. Så det kan räcka med att någon ställer sig på ett hustak då teoretiskt på natten och bara sprayar ut över stan. Och innan du ens fattar vad det är som har hänt så sprider sig det här giftet i kroppen på dig.
Det är toxiner som dödar dig. Och du får en sån kraftfull inflammation så att du dör i blodförgiftning eller någonting annat. Ja, det är som att ha en rejäl häftig influensa. Det är inte smärtsamt egentligen, men det är ju jobbigt. Och andnöd är ju alltid panikartat. Att så småningom dö i andnöd, det är ju alltid panikartat.
Men irakierna, de lyckades faktiskt inte få sin antrax att bli så bra som de ville.
Vad hände?
Alltså det här är ju som sagt ett bra exempel på hur svårt det kan vara med biologiska vapen. För Irak försökte faktiskt få till det här i 10 år. Och försöka få antraxen att bli det här perfekta pulvret. Och man var nära. 2 till 3 år ifrån faktiskt. Åtminstone enligt Åke Sällström.
Men de kunde inte torka det så bra så att det var ett fullgott så att säga, biologiskt stridsmedel. Men de hade det som ska säga, en kraftig... Som kaffesump ungefär. Alltså någon slags kletig massa som de då torkade och malde lite grann. Och sprängde ut. Men det var... Långt ifrån det bra biologiska vapnet.
Det här är alltså under Saddam Hussein. Styr av Irak, hur får de tag på alla de här bakterierna?
Ja, de får ju tag på dem genom att ha en täckmantel. Genom att hålla det hemligt och säga att de behöver de här biologiska ämnena för civil forskning. Alltså att de ska forska fram vaccin eller mediciner. Att det liksom är någonstans i försvarssyfte. Så de får till och med alltså biologiska ämnen från USA- Med den förevändningen.
Men du sa att det var hemligt. Varför behövde de hålla det hemligt?
För att när de höll på att utveckla sina biologiska vapen så bröt de mot en konvention, ett avtal som över 100 länder just nu har skrivit på. Det är ett historiskt avtal som kom till den 10 april 1972.
Mr. President, Mr. Secretary of State.
Okej, Anna, var är vi någonstans?
Vi är nu i Moskva. Bakom ett podium sitter flera strikta herrar.
The President of the United States.
Vi har Richard Nixon.
Your Excellencies, ladies and gentlemen.
President i USA.
Ladies and gentlemen.
Och vem var det där då?
Det är den sovjetiska ambassadören i USA på den tiden, Anatolij Dobrynin. Och de här världsledarna har samlats i Moskva för att en gång för alla förbjuda biologiska vapen.
The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological and Toxin Weapons.
Biologiska vapen är alltså bakterier, virus och toxiner, alltså gifter som kommer från levande organismer. Sedan några decennier har stormakterna alltså lagt ner stora summor på att kapprusta med varandra. Biologiska vapen har inte varit ett undantag. Både ryssarna och amerikanerna har under flera år försökt göra pest, mjältbrand och smittkoppor till vapen.
As far as these agreements are concerned, they are means to an end, and that end is peace.
Man kan nästan se på Nixon hur nöjd han är.
It has very great significance.
Nöjd över att få vara med om att bidra till ett historiskt avgörande ögonblick. Det här är första gången en hel kategori massförstörelsevapen har förbjudits.
Instead of working to develop biological weapons which one nation might use against another nation, now may devote their entire energy toward working against the enemy of all mankind disease.
Men då ska man ju då ha i åtanke att ungefär samtidigt där vid 72, början på 70-talet, så drog då ryssarna, Sovjetunionen, drog igång sitt stora B-vapenprogram i smyg.
Konventionen, den visade sina brister på en gång. Per Wikström, han berättar att Sovjet inledde världens hittills största offensiva biologiska vapenprogram.
Och hur stort var det?
De hade 18 labb och över 50 000 anställda. Man försäkrade omvärlden om att de här labben bara sysslade med försvarsforskning, typ framställning av vaccin och mediciner. Men när alla detaljerna om programmet nådde allmänheten efter Sovjetunionens fall, då skulle det visa sig att inget var längre från sanningen.
They thought they would release these massive gas clouds.
Till exempel hade de konkreta idéer på att smitta hela städer.
Clouds of pathogens over entire cities, making the whole population sick.
Sen forskade de med viss framgång fram elakartade blandningar av virus, till exempel smittkoppor med pest.
Mix plague with smallpox and create chimeras, essentially, where you would take the worst of all these horrible agents and try to develop this super pathogen, if you like.
Och dessutom försökte de utveckla riktigt luriga vapen. Till exempel ett som gjorde att man först fick en sjukdom.
And then a secondary pathogen would kick in.
Och sen när man behandlade den skulle en ny sjukdom slå till. Så tanken var att förvirra sjukvården.
So your treatment would go completely haywire and you wouldn't know how to treat that second illness.
I came across this bioweapons testing site.
Och ett ställe där man testade just de här grejerna, det var på en ö i Aralsjön.
Vozrodenje. Rebirth Island.
Ön låg 3500 kilometer från Moskva, mitt emellan det som idag är Uzbekistan och Kazakstan.
An ideal location to conduct those sorts of operations in secret.
Vem säger det här? Geologen och dokumentärfilmaren Nick Middleton, för han var nämligen där för några år sedan och spelade in en dokumentär som heter Going to Extremes. Och i dokumentären så ser man hur obehagligt han tycker det är att vara där. Sovjetunionen testade inte sina biologiska vapen i labb med jättehög säkerhet utan utomhus.
In the open air, I emphasize that. They weren't laboratory tests, they were testing on animals. These really nasty microorganisms.
Man sprängde ut antrax,
smallpox,
smittkoppor, pest,
botulinum.
I dokumentären så ser man att ön fortfarande är farlig. För både Nick Middleton och biovapenexperten Dave som han har med sig har gasmask och rymddräktsliknande utrustning på sig.
Feels dangerous to me.
Hundreds and hundreds of petri dishes and test tubes, this glass paraphernalia. And this feeling of not knowing what might be dangerous was very peculiar. You had a sense that something in this place could be lethal, you know, it would kill you.
Yeah. I can smell urine. Yeah. Have a knife.
Inne på ett av labben så känner Nick plötsligt en stark doft av ammoniak, alltså piss helt enkelt. Han och teamet reagerade på att de kunde känna lukten genom gasmasken.
I shouldn't be able to smell it because I've got this breathing mask on.
Biovapenexperten Dave tyckte att de helt enkelt behövde dra.
Yeah, so we just walked out of that place. The fact that it penetrated our masks was just peculiar.
Dave, biovapenexperten, han visste inte vad det var som luktade kiss. Men en sak är säker, de biologiska ämnen som ryssarna forskade på ön kan absolut fortfarande vara dödliga. För många av dem lever riktigt länge. Antraxbakterier, mjältbrand, kan till exempel överleva i upp till 80 år. Och just det här gör ju att konsekvenserna av de här testerna gör att ön är obeboelig fortfarande mer än 30 år efter att Sovjetunionen upplöstes och biovapenprogrammet la ner officiellt. Eller ö och ö. Aralsjön har sedan dess torkat ut.
Rebirth Island, as was, no longer an island.
Under flera år så använde nämligen Sovjet Aralsjöns vatten för att driva sina industrier.
There are a few puddles left of the Aral Sea.
Så den här platsen som Sovjet valde för att den skulle vara bortkopplad från allmänheten kryper nu närmare och närmare civilisationen.
So, in one sense it's easier to get there if you want to go to such a place. It's not a very healthy place to visit.
Nick Middleton är ju en av få som har sett den här platsen, Rebirth Island, och vilken skada biologiska vapen kan göra. Och det är subtilt, smygande.
The scariest thing about biological weapons is that most of them are invisible. You know, if you develop a microorganism that can be delivered on a warhead, whether it be anthrax spores or some terrible disease, you can't see it. You don't see it doesn't knock down houses and blow holes in the ground, but it can kill people. That to me is the scariest element of the whole business.
Men så nu är alltså den här ön en del av fastlandet.
Ja, så sjön har liksom torkat ut fullständigt och då är det obehagligt att det finns biologiska ämnen kvar på ön som fortfarande är farliga. Alltså till exempel antrax som ju lever i upp till 80 år. Men även när det var en ö, när Aralsjön inte hade torkat ut, så påverkades faktiskt människor på fastlandet av vad de gjorde på Rebirth Island. I början av 70-talet så dog flera personer av smittkoppor av misstag efter att man hade gjort ett sånt där test ute i det fria.
Fy fan. Ja, det är jävligt läskigt. Och jag tänker från det vi har hört hittills, att, och det som Nick sa här precis på slutet, att biovapen är ju verkligen på något sätt extra obehagliga för att de är så diskreta och smygande. Om man jämför med liksom en vanlig bomb så, som man ser och hör kommer på något sätt, så är biovapen mycket mer oberäkneliga, känns det som.
Det gör det ju läskigt, men det gör det också mindre användarvänligt, skulle man kunna säga.
Vadå mindre användarvänligt?
Ja, men för de här vapnena lever ju. Alltså det är levande organismer som man ska försöka tämja till någonting som kan skada en liksom specifik grupp av människor. Men det är ju lätt att den levande organismen slår tillbaka mot en själv till exempel. Så det är väldigt, väldigt svårt.
Jag kan dessutom få lite kalla kriget-känslan från biovapen, att Sovjet hade det här otroligt stora hemliga biovapenprogrammet och även USA, vilket vi inte har nämnt, men de hade ett stort biovapenprogram fram till 1969. Och jag menar att det är liksom lite...
Att det är historiskt.
Det är historiskt, liksom. Ja, precis.
Ja, det är ju en rimlig känsla att det är lite historiskt, att det liksom är lite kalla kriget. Pulverbrevsattacken 2001 som vi har pratat om, det var väl senaste gången liksom ett biologiskt ämne användes som ett vapen på alltså ett sånt sätt så att folk faktiskt dog. Och det var också det första jag fick upp i huvudet, ska jag erkänna, när vi började jobba med det här programmet. Men då undrar man ju såklart då, vad är status för biologiska vapen idag?
Ja, för att få svar på det så pratade jag med Filippa Lenzo som specialiserar sig på biosäkerhet på King's College i London.
There is an increasing almost expectation.
Och hon säger att flera stater idag nästan förväntar sig
that there might be nefarious use of biological weapons.
Att biologiska vapen är på väg tillbaka.
So there is preparation for that nationally. In terms of biodefense programs.
Och det ligger faktiskt något i det. Jag hittade till exempel det här.
Jag не буду там вдаваться в детали. Ясно, что.
Och vad tittar vi på nu då?
Det här är Vladimir Putin på ett möte i Moskva 2017.
Vladimir Putin.
Han heter så, Vladimir. Det är Vladimir Putin.
Для гражданского общества, для государства.
Så han sitter i alla fall i den stora salen. Det är ett möte för det ryska mänskliga rättigheter-rådet.
Och
vad ser vi här då? Det är någon, jag ser någon sorts gestalt här som pratar med Putin. Vem är han?
Det är en rysk statstjänsteman. Och han oroar sig för att utländska personer håller på att kartlägga ryssar. Särskilt i samband med ryska val. Och som svar på den frågan så säger Putin plötsligt att det inte bara är det, utan att det också samlas in biologiskt material från olika ryska folkgrupper. Och han frågar sig retoriskt, Putin alltså, varför görs det här?
Och nu fattar inte jag någonting riktigt.
Det gjorde inte jag heller, ska jag säga. Men sen insåg jag att det som Putin sa sammanföll med skriverier i rysk media om att den amerikanska armén kan vara på gång med att förbereda ett biologiskt krig mot Ryssland.
Американские военно-воздушные силы готовы купить 12 образцов молекул рибонуклеиновой кислоты, отвечающей.
Så sent som i januari i år sa sekreteraren i ryska försvarsrådet Nikolaj Patrushev i en intervju att amerikanerna har över 200 laboratorier runt om i världen som arbetar med att framställa biologiska vapen, bland annat i Rysslands bakgård, typ Georgien och Ukraina.
Och vilka källor har vi på det här då?
Раньше определённые виды обитали только в южных странах, теперь встречаются и на территории России. А в документах.
När jag tittat runt på det här så har jag bara hittat skriverier om det här i rysk regimtrogen media. Så det känns ju ganska mycket som propaganda ändå.
Så varför vill du ta upp det?
Det här är ju ett exempel på precis det Filippa Lensos pratar om. En ny uppskruvad retorik kring biologiska vapen.
Och det är ett problem för att...
Men de experter vi har pratat med säger att just den här oron för biologiska vapen är en oro i sig. Och det kanske låter lite märkligt, men poängen här är att när man hypar upp biologiska vapen, lite som Putin gör här, som vi hörde precis, så börjar stater satsa enorma resurser på att bygga upp försvar emot dem. Och det kanske inte låter så farligt, men biologisk försvarsforskning är problematisk.
Sysslar man med skyddsforskning eller har man mycket forskning i lag inom biologiska området, så naturligtvis om man har den intentionen så finns det då i alla fall en potential att bygga upp en offensiv verksamhet.
För linjen mellan offensiva och defensiva biologiska vapenprogram är tunn.
Så är det.
Och ett tydligt exempel på det är upprustningen av USA:s biologiska försvarsprogram efter antrax-krisen 2001. In my State of the Union address, I asked Congress to approve a comprehensive plan. Det har gått några år sedan pulverbreven. George W. Bush håller ett tal. Plan that we call Project BioShield. Och det han föreslår här, det är en enorm satsning på ett bioförsvarsprogram som föreslås kosta $5.6 miljarder.
A budget request almost $6 billion. 5,6 miljarder dollar, vad innebär det konkret då?
Ja, men idén var ganska enkel. Inom ramen för det här bioförsvarsprogrammet skulle man ta landets bästa mikrobiologer och låta dem fundera ut vilka biologiska hot USA står inför och sen utveckla vacciner mot gift mot de här potentiella hoten.
The way it was described was they were going to look at any possible new weapon that they could think of.
Men problemet är hur USA gör det här.
And they were going to develop it into a biological weapon to then decide how they can defend against it.
För de börjar nämligen utveckla biologiska vapen för att på det sättet kunna utveckla ett mer effektivt försvar.
Det låter märkligt.
Det låter supermärkligt. Men det är faktiskt så att biovapenkonventionen från 1972 tillåter utvecklingen av en viss mängd biologiska vapen så länge man forskar på försvar emot dem. Så från att bara ha varit några stycken så resulterar den här antraxparanoian i att otroligt många nya försvarslabb ploppar upp som svampar i marken i USA.
The $5.6 billion in funding led to over 1,300 BSL-3 labs in the United States.
Virusforskaren Lynn Klotz menar att Bush beslut ledde till att man öppnade 1,300 nya så kallade BSL-3-labb i USA.
Now BSL-3 stands for Biosafety Level 3.
BSL-3 innebär att labben har den näst högsta biosäkerhetsklassningen. Det här är labb som har tillstånd att forska på otroligt farliga smittoämnen. Och det här blir kontroversiellt, för i vissa labb konstruerar man antraxvapen i största hemlighet.
They're weapons.
Ja, nu är vi på en utfrågning i den amerikanska kongressen några år framåt, 2008. Och frågan gäller just de här amerikanska labben som håller på med antrax.
Senatorn Patrick Leahy förhör den dåvarande FBI-chefen Robert Mueller. Du vet han som utredde Donald Trump just nu.
Just det, Robert Mueller III, va? Man ska vara precis.
Är det så?
Han har tre såna här in efter sitt namn. Are you
aware? Man kan nästan ta, du ser ju här att man märker att man kan ta på stämningen i det här rummet.
Ja, det ser lite stelt ut.
För grejen är att Patrick Leahy, som är senatorn som leder det här förhöret, han var själv en av dem som fick ett antraxbrev adresserat till sig. Så då kan man ju förstå att han vill veta hur många antraxlabb finns det egentligen runt om i landet just nu. Are you aware of any facility in the United States that is capable of making the weapons that were used on Congress and the American people? Ja, man kan se att Robert Mueller blir obekväm. Patrick Leahy ber Robert Mueller då tänka igenom sitt svar noga. But when we have a break, double check that. Kongressförhöret tar paus och efter pausen så kommer FBI-chefen tillbaka. I respectfully ask that
we provide that in a closed session. Otroligt besvärad ut.
Ja, det liksom rycker lite grann i munnen på honom. Aspects of the response to that question may well be classified. Vi ska säga att det faktiskt fortfarande inte har offentliggjorts hur många labb i USA som egentligen sysslade med att ta fram antraxvapen. Men flera av dem som vi har pratat med, de tror att det rörde sig om runt 400 labb som höll på med just antrax. So this is certainly a dystopian example. I mean, you're developing something that's defense, but you're doing it so aggressively and so secretly, and some of the things you say you're going to do are offensive biological weapons, even though the purpose supposedly was defensive biological weapons, you might start an international arms race in biological weapons again.
That's one of my big concerns, is the increasing biodefense complexes that are building up very visibly in the United States, but of course it's also going on elsewhere.
Och som om det här inte vore nog så har flera stater fått en slappare inställning till massförstörelsevapen generellt.
Kärnvapen till exempel.
Kärnvapen.
Efter USA:s besked igår om att det drar sig ur nedrustningsavtalet med Ryssland så lämnar idag Rysslands president Vladimir Putin samma sorts besked.
USA och Ryssland hoppade till exempel nu början på 2019 av INF-avtalet, alltså ett över 30 år gammalt avtal där man kom överens om att rusta ner sina kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar.
Kemiska vapen då?
När det gäller kemiska vapen så ser vi en ännu mer konkret normförskjutning med till exempel Assad-regimens saringasattacker på flera städer i Syrien. Då finns det ändå inskrivet i kommissionen mot kemiska vapen att man inspekterar länders kemindustrier.
Till skillnad från biologiska vapenkonventionen då, som inte har några inspektioner överhuvudtaget.
Nej, precis. Och att Syrien, som är ett av många länder som skrivit på kemvapenkonventionen, bryter mot den utan att behöva stå till svars, kan i förlängningen påverka synen på biologiska vapen också.
Eftersom de är på min syster konventioner. Men man tänker att tröskeln för att använda biologiska vapen också har sänkts en smula de sista åren.
Okej, så Per Wikström på FOI, han oroar sig alltså för att backlashen som man kan se med både kärnvapnet och kemiska vapen kan påverka synen på biologiska vapen framöver. Att det här kompakta motståndet är på väg att brytas ner. Men det finns också de som tror att vetenskapliga framsteg inom bioteknik ökar risken för terrorism.
As science gets pushed wider and wider into our communities, it becomes an increasing possibility.
Till exempel Ali S. Khan, som var högt uppsatt chef för USA:s motsvarighet till smittskyddsinstitutet under antraxkrisen 2001.
And I worry, as I said, about microbiologists who may be tempted to go on the dark side.
Han oroar sig för att tekniska framsteg gör det enklare att bli en ny Bruce Ivins.
If nature can do it, man can replicate it.
Och det leder ju in oss på det som vi pratade om i förra avsnittet, eller som ni pratade om i förra avsnittet, ska jag säga, du Anna och Viktor Haris. Alltså de nya biotekniska framstegen, som till exempel CRISPR.
Ja, när vi gick igenom CRISPR i förra programmet, då förklarade vi det som ett slags ordbehandlingsprogram för DNA.
Men ni berättade ju också att amerikanska underrättelsetjänsten har satt den här tekniken på sin lista över potentiella massförstörelsevapen.
A breakthrough from the biotech world has shown promise for curing deadly diseases, but now gene editing is listed by US intelligence as a possible weapon of mass destruction.
Mm. För man kan också använda den här tekniken för att göra sjukdomar ännu dödligare. Eller återskapa sjukdomar som har varit utdöda sedan länge.
Och för ett par år sedan så lyckades man faktiskt göra det med ett virus som är nära släkt med smittkoppor. Och vi ska berätta om den studien strax, för det är många som anser att den inte borde gjorts överhuvudtaget. Men först, vad är egentligen smittkoppor? Det som vi faktiskt började det här programmet med.
Smallpox was one of the most frightening diseases the world has known.
Smittkoppor är en sjukdom som orsakas av variolaviruset och smittar bara mellan människor. Mänskligheten har plågats av smittkoppor i typ 3000 år och man räknar med att över 300 miljoner människor har dött.
300 miljoner, det är alltså nästan hela USA:s befolkning.
Ja, typ ungefär.
And the suddenness and unpredictability of its attack. And the grotesque torture of its victims.
Det här är Frank Snowden, historieprofessor vid Yale.
And the brutality of its lethal or disfiguring outcome.
Och här citerar han en amerikansk läkare som beskrev sjukdomen i början på 1900-talet.
And in the dread that it inspired, smallpox is the worst. It's unique among human diseases.
Han berättar om ett helt fruktansvärt sjukdomsförlopp där man först får feber, kräkningar och en intensiv huvudvärk. Och efter 3 dagar sprids utslagen sakta men säkert över hela kroppen.
Then by the 6th day of the rash, pus begins to form in the pockmarks.
Utslagen på kroppen blir till blåsor som fylls med var, och patienter har vittnat om att de här blåsorna kändes som att ha hagelpatroner insprängda i huden.
Another unpleasant aspect at this stage.
När man är i det här stadiet av sjukdomen så uppstår också en lukt.
Was that a terrible sickly smell developed? The fetor of smallpox that physician claimed that it was impossible to describe but was found to be overpowering.
Ögonlocken, läpparna och tungan svullnar upp och det blir nästan omöjligt att äta. Efter 2 veckor, när de här blåsorna börjar torka ut, så händer något riktigt sjukt.
Large areas of the skin may begin to peel off.
Skinnet börjar falla av.
Leaving deeper tissues raw and exposed.
Och smärtan var outhärdlig.
These areas are all painful and contribute to the frightening appearance and the misery of the patient.
Dödligheten i smittkopporna var 20-30%, och om man överlevde kunde man ofta bli blind eller få extrema ärrbildningar efter de här utslagen. Men också, som med vattkoppor till exempel, en livslång immunitet.
Och vad var det nu? 300 miljoner människor har dött totalt.
Ja, precis. Men så sent som på 50-talet led 50 miljoner människor på jorden av smittkoppor per år. Men efter en stor vaccinationskampanj ledd av Världshälsoorganisationen så utrotades sjukdomen.
From this mixture, individual doses of the vaccine are prepared.
Och det är den första sjukdomen som någonsin har utrotats med hjälp av vaccin. Det sista fallet av smittkoppor rapporterades 78.
The vaccine may be supplied in a capillary tube like this and applied directly to the skin from the tube.
Forskare samlade under 1900-talet in viruset för att försöka förstå det bättre och ta fram mer effektiva vaccin. När man hade lyckats utrota det förstördes alla förråd med smittkoppor i världen, förutom 2 stycken. Ett i Ryssland och ett i USA.
Och det här är 2 labb med den högsta säkerhetsklassningen, och de är under tillsyn av Världshälsoorganisationen, WHO. Debatten om de här sista förråden av smittkoppor slutgiltigt ska förstöras, den har pågått sedan mitten av 80-talet. Och WHO, de är eniga om att de måste förstöras någon gång. De har till och med satt datum flera gånger för att förstöra dem, men varje gång så har det här behövt skjutas upp för att både Ryssland och USA har satt sig på tvären.
Argumenten för att fortfarande ha kvar smittkoppsförråden är framförallt rädslan för biologisk terrorism och att man måste kunna forska på viruset om den dagen skulle komma. Man kan nämligen inte vara helt säker på att det inte existerar smittkoppsvirus i något labb utanför de 2 WHO-kontrollerade högrisklabben i Ryssland och USA. Och på senare år har det blivit extra aktuellt att man faktiskt inte har 100% koll.
Nej, för 2013 då hittade man DNA-fragment av smittkoppsviruset i ett sydafrikanskt labb till exempel. Då kopplades WHO in och var med och såg till att de förstördes i januari 2014. Men på sommaren det året, då hände något annat som var riktigt, riktigt märkligt.
The White House was immediately informed that a potential agent of bioterrorism had been found.
En labbarbetare på ett amerikanskt labb gör en rutinmässig städning.
Okay.
Jag vet inte hur det här går till riktigt, men han plockar väl lite grann, svabbar några bänkar, går igenom skåpen. Mm. Men så hittar han ett kylskåp.
Ah. Okay, vad ligger i kylskåpet?
I kylskåpet ligger en låda.
It was July 1st when a lab worker at the National Institutes of Health found the smallpox vials while cleaning out a storage refrigerator.
I lådan så ligger alltså ett exempel med smittkoppsvirus som de hade glömt bort att de hade lagt där. Det hade de glömt bort sedan 50-talet. Och han råkar hitta den när han städar. Viruset fanns överhuvudtaget inte med i inventeringen av det här labbet.
The vials of smallpox are currently being tested in a level 4 high containment laboratory at the CDC in Atlanta.
Det blev en världsnyhet och i en rätt bizarr intervju med en amerikansk tv-kanal, CBS News, så intervjuas chefen på det här labbet och de frågar honom om det är möjligt att smittkopporna i den här lådan fortfarande lever.
Is it possible the smallpox can still grow?
It's possible, but we don't know for sure if the smallpox virus in these samples will still be able to grow in the laboratory.
What's your guess?
I will not be surprised if one or more of these samples contains a live growing smallpox virus.
Såna här händelser när smittkoppor hittas av en slump i ett labbkylskåp, det är ett av huvudargumenten för att USA och Ryssland fortfarande ska få ha kvar sina smittkoppsförråd. För man vet inte om det finns kvar virus någonstans som har hamnat på villovägar runt om i världen. Och tänk om ett virus skulle komma ut i samhället av misstag till exempel, eller ännu värre om viruset har hamnat i händerna på terrorister. Och den här risken är obehaglig nog ska vi säga, men vissa tror att det här, sedan förra året, kan vara vårt minsta problem.
Earlier this year, researchers published a paper in an open access peer review journal and has since generated global concern.
En artikel publicerades. Några kanadensiska mikrobiologer hade lyckats få fram ett snarlikt virus på syntetisk väg. Hästkoppor.
In the article, the scientists describe how they were able to piece together bits of DNA to resurrect horsepox.
Hästkoppor är ett sedan länge utdött virus som är väldigt nära släkt med smittkoppor. Så pass nära att exakt samma experiment skulle kunna användas för att konstruera smittkoppor istället.
Given the very close homology or genetic relationship between horsepox and smallpox, it wouldn't take a major technical feat to replicate this exact same process for developing smallpox.
Men hur gjorde de det här?
Jo, forskarna köpte alltså in olika delar av hästkoppsvirusets arvsmassa från ett privat företag på nätet för $100,000. Och sen satte de ihop det till ett fullt fungerande virus. Och inte nog med det, för de publicerade även hur de gjorde i en artikel som ligger helt öppet på nätet.
Synthetic biology has created this entirely new route to acquire smallpox virus in a way that just was not possible previously.
Och det är just det här som oroar Greg Koblenz, som är forskare på bioförsvarsprogrammet på George Mason-universitetet i Virginia. Syntetisk biologi har ju blivit en global industri nu och det är möjligt för vem som helst som har råd att köpa DNA och konstruera virus och bakterier från grunden. Greg Koblenz, han är rädd för att den här och andra liknande studier kan fungera som en sorts manual för att skapa biologiska vapen.
It's not a simple process, not an easy process, but it is been now documented how to do it, and it provides an entirely new pathway for a large group or a government to obtain a smallpox virus that has up until now been almost inaccessible to anyone outside of the US and Russian governments.
Många av de här företagen som säljer DNA, de screenar sina kunder. Och om kunden verkar vilja använda DNA för olagliga syften, då stoppas köpet. Men det här är ju inte så lätt att kolla, och dessutom är det långt ifrån alla företag som gör en sån här säkerhetskontroll överhuvudtaget.
But there are a number of companies out there that don't do that kind of screening. And so once you have the DNA sequence you want, you find a company that's willing to synthesize it, you put the order in, they'll produce it and send it to you. And then you would then need a laboratory facility to actually combine the DNA fragments into the infectious organism.
Det är en växande skara labb som just nu sysslar med syntetisk framställning av virus och bakterier. Ingen vet hur många det rör sig om, eller hur många av dem som sysslar med just att syntetisera virus som är närbesläktade med smittkopporna.
And as of right now, there is, you know, virtually no international oversight over what kind of labs work with orthopox viruses and what labs are working on synthetic versions.
Det här gör det ju svårt, om inte omöjligt, att veta om det är något labb någonstans som faktiskt försöker syntetisera just smittkoppor i syfte att skada.
And so It would be very hard to detect in advance a group or lab that was trying to synthesize smallpox virus. And then that creates a big concern that this is suddenly a threat that we would be facing with very little notice and very little time to get ready for.
Jag måste erkänna att det här var en av de uppgifterna som jag blev mest chockad över när vi höll på med det här programmet. Att man kan framställa virus och bakterier från scratch i labb. Och jag tänker att det är väl huvudvinkeln här på något sätt. Dels vetenskapen som blir liksom såklart bättre och bättre och bättre. Och det är positivt, men det kan också användas för negativa saker.
Mm.
Sen har vi problemet med stora labbkomplex. Som gör att man oroar sig för tänk om ett virus eller bakterier lämnar labbet av misstag. Mm. Eller tänk om någon sprider det med flit från labbet, som 2001 med Bruce Ivins till exempel.
Ja, precis.
Och det här då, det är ju, ska vi säga, också en klassisk vinkel i film och tv.
Ja, vad tänker du på då?
Ja, men ett bra exempel som jag skulle vilja ta upp och stoppa mig gärna, men det är Walking Dead.
Stopp.
Ja.
Jag har inte sett den.
Nej, men det är ju, du kanske känner till lite om den. Det är alltså en zombieserie. Zombieapokalypsen liksom.
Mm. Vet man vad som har startat den då?
Ja, men det man tänker, alltså det finns ju, man vet inte riktigt vad som har startat själva spridningen av den här sjukdomen, men det finns olika teorier om det. Det är ju typ ett rabiesliknande virus då. Det är som det brukar vara med zombiefilmer och serier, att det är det som gör att de blir helt galna och liksom ska bita ihjäl folk. Men många fans har teorier om var viruset kommer ifrån, och vissa menar till exempel att det måste kommit från ett labb och spridits av terrorister till exempel. Och inte bara det, för de spekulerar också i vad det kan vara för typ av virus eller bakterier som har orsakat sjukdomen. Och vissa pratar om en sporbakterie, och det är antrax är ju ett exempel på en sporbakterie.
Mm, precis, men det är lite som tv-spel som jag har spelat oerhört mycket, som heter The Last of Us, som också är ett zombiespel, men ett helt elegant zombiespel. Där är ju sporer med olika, med en typ av svampbakterie eller svampparasit snarare än fungi, som gör att man blir då till en zombie. Men, och där finns också teorier, men de flesta som spelare tycker att det är ganska skönt att inte veta vad det är som har hänt innan, utan att det är bara, man blir helt bara immersed i själva liksom apokalypsen, dystopin.
Men här ska vi ju faktiskt reda ut vad som skulle kunna ligga till grund för en sån här dystopi eller apokalyps ju.
Mm.
Och då måste vi fortsätta prata om högriskforskning. Alltså typ de här experimenten med syntetiska hästkoppor som vi hörde om nyss. För det är misstag i såna labb som ju har goda avsikter i grunden, snarare än biologisk terrorism, som oroar biosäkerhetsexperter allra mest.
Yeah, I see for the near future that the risk of bio-error is definitely higher than bio-terror.
För vissa av de labb som forskar fram vacciner för att vi ska stå redo om den absolut värsta tänkbara pandemin skulle inträffa, de gör det på ett sätt som vissa anser är alarmerande riskfyllt. Och det gäller framförallt ett omdebatterat och kontroversiellt forskningsfält som heter
gain of function mutation.
Gain of function.
Gain of function. Mikrobiologen Vincent Racchianello, som är professor på Columbia-universitetet, han beskriver det så här.
So a gain of function simply means that you take a virus and you change it in some way so it does something new. So it does something that it didn't do before.
Alltså tanken är att man tar ett virus och ger det helt nya egenskaper, till exempel att det blir mer smittsamt och mer dödligt.
Varför skulle man vilja göra det?
Alltså det är ju för att man vill stå redo om till exempel ett influensavirus skulle muteras till att bli så här farligt i naturen. Så de vill alltså forska fram nya vacciner för att förebygga framtida pandemier helt enkelt.
I think we can learn a great deal about transmission of influenza virus through the air from this work.
Men kritiker som virusforskaren Lynn Klotz till exempel, de tycker att riskerna med den här forskningen är alldeles för höga.
You may create what you're trying to prevent.
Och det exempel som kanske bäst illustrerar riskerna som Lynn Klotz är rädd för, det är gain-of-function-studierna på H5N1, eller kanske mer känt som fågelinfluensaviruset.
Did you forget about your fear of the bird flu? It's about to be back.
I naturen smittar viruset främst mellan fåglar, men kan också smitta människor som kommer i direktkontakt med sjuka fåglar eller fågelbajs. Så de hundratals fall av smittade människor som konstaterats har av förklarliga skäl varit folk som arbetat med just fåglar i typ kycklingfabriker. H5N1-viruset smittar inte från människa till människa via luften. Och det här är verkligen tur. För dödligheten bland de människor som ändå har smittats är otroligt hög. Kan någon gissa hur hög dödlighet? Viktor, vad tror du?
20% kanske.
20% gissar du, Anna?
Ja, 10%.
10%, 20% era bud. Svaret är 50% dödlighet. Över 50% dödlighet till och med. Och som en jämförelse här, spanska sjukan, det är en influensa som dödade mellan 50 och 100 miljoner människor i början av 1900-talet. Den dödade 2,2% av de smittade. H5N1-viruset, 50%.
These two labs working for a number of years, I presume a number of years, announced in 2011 that they were successful in making H5N1 avian influenza transmissible in mammals by the airborne route.
2011 så lyckades forskare på två labb, ett i Nederländerna och ett i USA, genom gain-of-function-studier mutera H5N1-viruset så att det smittade genom luften mellan däggdjur, i det här fallet illrar. Och det finns ju ett annat däggdjur. Just det. Människan är ett däggdjur.
That caused alarm in the virology communities.
Och det här skapade, precis som med syntetiska framställningen av hästkoppsviruset, en stor debatt inom forskarvärlden och inom biosäkerhetsvärlden. En debatt om vad som borde få publiceras eller inte och vad som skulle hända om det här skulle hamna i fel händer. Och ännu värre, och troligare, vad händer om det sker en olycka eller ett misstag och viruset lämnar labbet? För det händer faktiskt lite för ofta.
Real scare playing out in Atlanta tonight. The CDC asking how could this happen? One of their own workers making a huge and dangerous mistake, potentially exposing his coworkers to live anthrax.
Unknowingly, they cross-contaminated that strain with highly pathogenic H5N1 influenza.
Microorganisms, dangerous viruses, flu viruses, SARS, things like that. To escape from laboratories. I just did the research on this.
Lynn Klotz har räknat ut att sannolikheten för att ett virus ska lämna ett högrisklabb under ett år är ganska så låg.
A single lab in a single year, it's a small probability.
Skönt. Goda nyheter. Men problemet är att vi har så pass många labb idag som hanterar såna här farliga organismer.
There are at least 14 laboratories.
Så det Lynn Klotz menar är att sannolikheten för att något ska lämna ett labb ökar ju fler labb som byggs upp och börjar jobba med såna här saker.
14 labs, say they do it for 10 years, we'll call 10 labs in 10 years.
Enligt honom så finns det så många labb idag som sysslar med att till exempel mutera fågelinfluensaviruset så det blir smittsamt genom luften och mellan däggdjur, att risken för att någonting lämnar ett labb har blivit alldeles för hög.
That's 100 times the risk of a single lab in a single year.
Hur hög då?
And so that risk turns out to be 20% or more.
Risken är alltså över 20% att ett sånt här så kallat potentiellt pandemiskt patogen ska lämna ett labb inom de närmsta åren.
And you don't know how deadly these things are going to be, but you know they could be very deadly. And so I think it's not really a risk worth taking.
Med ett mycket smittsamt genmodifierat influensavirus, då skulle man inte hinna stoppa spridningen i tid eftersom inkubationstiden är för kort och spridningstakten är för hög.
Influenza, you can't do it because it takes 2 days. People don't even know that they're infected. You just can't trace down people fast enough to put them in quarantine.
Om det muterade fågelinfluensaviruset H5N1 faktiskt också visar sig kunna sprida sig mellan människor på samma sätt som det bevisligen gör mellan illrar, och om det dessutom har samma dödlighet som det har i naturen, då är vi framme vid ett riktigt dystopiskt scenario som nästan kräver ett helt eget avsnitt.
If this got out of the lab, it could create a pandemic which could, in a worst case scenario, kill 50% of the world's population. Now, the worst case scenario maybe is unlikely, but it's not highly unlikely because nobody knows what this would do if it actually got out into the population. In the end, I think we really need international controls over these things.
Ja, hur sammanfattar vi det här då?
Vi kan väl ta det i tur och ordning då. Det vi har att göra med, det är alltså extremt stora försvarsprogram mot biologiska vapen. Men som påminner rätt mycket om offensiva vapenprogram. Som är förbjudna sedan 1972 genom en konvention som flera länder bevisligen har struntat i genom historien. Sen har vi en växande bransch som sysslar med syntetisk biologi där man alltså hyfsat billigt kan köpa ingredienser från internet för att skapa dödliga virus och bakterier. Och som att det inte vore nog då, så kan ett misstag i ett sånt här gain of function lab, om vi har riktigt otur, leda till att hälften av oss dör i en influensapandemi.
Men hur ser beredskapen i Sverige ut för sånt här? Om det skulle ske en stor biologisk olycka eller om vi skulle råka ut för en biologisk attack som vi hörde i början av det här avsnittet. Hur förbereder vi oss på det egentligen?
Det gör vi inte. Vi gör ju inte det för kärnvapen heller. Alltså, vi lämnar det därhen och dömer det som orimligt, så att säga.
En attack på stor skala är vi egentligen inte förberedda på. I alla fall inte enligt Åke Sällström. Till en början skulle samhället lamslås helt av ett smittsamt virus eller en aggressiv bakterie.
Tänkte jag de här, jag hade i somras där man rapporterade om branden. Det finns ju spelfilmer som sysslar med detta. Men istället så pratar vi om ett Ebola-virus eller någonting annat som sprider sig på olika sätt. Va? Det pratar om folk som försöker smita genom gränserna för de har ännu inte fått Ebola. Och de ska försöka smita ut eller någonting annat. Va? Och det är klart att vi kommer ju, hela landet kommer ha panik på ett eller annat sätt. Va?
Hanteringen av en biologisk attack skulle egentligen fungera precis som hanteringen av en storskalig epidemi. Det skulle kräva utvecklingen av ett effektivt vaccinationsprogram av antivirala ämnen och antibiotika. Sverige skulle kunna klara det, men det skulle ta tid.
Det är klart att vi skulle gå igenom en period ungefär som vi släcker bränderna som var i somras. Av att våra resurser inte räcker till. Amerikanska militärer flyger in i landet och hjälper till och så vidare. Vi skulle klara det efter att uppleva någon, en eller två månader av någon slags fruktansvärd ångest vad det som sker.
Och det här leder oss in på en av de kanske mest konkreta grejerna som vi kan göra för att försvara oss mot biologiska vapen.
Best defense against a biological weapon or a biological attack is a strong public health system. Because at the end of the day, disease is disease.
Greg Koblenz och många andra vi har pratat med kommer också tillbaka till att det är viktigt att vi bygger upp samhällen som är motståndskraftiga mot naturliga utbrott av sjukdomar.
If you have good epidemiology and diagnostics and biosurveillance, immunizations, epidemic response teams and programs in place that can stop an outbreak of measles or stop an outbreak of Ebola, right, then they can also stop an outbreak of anthrax or smallpox or plague.
Alltså att ha välfungerande hälsosystem världen runt.
Strong, robust public health, emergency preparedness capabilities, global health security capabilities goes a long way to making sure that any kind of deliberate attack can be reduced or prevented as well.
Och vi har ju frågat alla experter vi har pratat med såklart, vad skulle ni göra om ni hade obegränsat inflytande över framtiden för biologiska vapen?
Finns det ingen kontrollmekanism?
Och det alla är överens om det är att konventionen mot biologiska vapen måste stärkas.
B-vapen, inspektörer.
Man måste införa inspektioner.
If we are able to reassure one another.
Men också minska hemlighetsmakeriet och otydligheten i de allt större biologiska försvarsprogrammen som stater runt om i världen har.
To build confidence between states about what it is the purposes of our defensive programs, what they are in a convincing way. I think that's where we need to put in our efforts. I put all my money on transparency.
Och just nu lever vi i en tid när paranoian över biologiska vapen verkar öka. Ja, vi hittar också det här.
The next epidemic has a good chance of originating on a computer screen.
Bill Gates, som för 2 år sedan varnar för att så mycket som 30 miljoner människor skulle kunna dö i en biologisk terrorattack med ett syntetiskt framställt smittkoppsvirus. Något som vi ju faktiskt själva har tagit upp i det här programmet.
Och varför är det orimligt då?
There's so much right now in terms of science fiction and speculation that is completely wild and off the mark and that might create unrealistic expectations and worries about what is happening in the field.
En sak jag tar med mig från det här programmet är att risken för en terrorattack med biologiska vapen, den finns där. Men det är om en stat med stora resurser någon gång skulle få för sig att använda ett biovapen som vi skulle kunna hamna i ett riktigt dystopiskt scenario.
Men angående det här så sa Filippa Lensos på King's College något som jag tycker är värt att ta upp i det här programmet. Och det är att trots att staten inte använder sig av regelrätta biologiska vapen i krig så används faktiskt sjukdomar som militär strategi just nu.
We're seeing targeted attacks in Syria for instance on water supply, on public hospitals, on medical staff.
Till exempel riktade attacker i Syrien mot vattenförsörjning, sjukhus och medicinsk personal.
That is a different way to think about what a biological weapon could be.
Även om man inte sprider en smitta så är ju resultatet detsamma. en försvagad och sjuk befolkning.
Here you have, you know, deliberate targeting. You are deliberately making people sick by denying them the infrastructure they need to remain healthy.
Filip Alensos tycker att världen borde tänka om i sin definition av biologiska vapen.
We might need to think about future biological weapons in a more in a broader sense than we have in the past. As just pathogens that are then delivered to an individual.
Det var allt vi hann med idag. Källförteckning med länkar och grejer, det hittar ni som vanligt på sverigesradio.se/dystopia. Och vill ni fråga oss något eller tipsa om framtida ämnen, gå i så fall med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia. Där är det lätt att få tag på oss. Researcher och medproducent var Love Lysarides. Exekutiv producent på Sveriges Radio, Erik Hedtjärn. Tekniker, det var Elin Rosenberg. Och det här programmet det producerades våren 2019 av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Freddy Rammel.
Jag heter Viktor Lövgren.
Och jag heter Anna Davor.
Vi hörs. Well, I wanna have the right to own if I want biological weapons. And I wanna have an atom bomb in my trunk that I can show to my friends. If it will kill a million, I am collected.
Du vet väl att det finns fler poddar från P3?
P3 Musikdokumentär är programmet som berättar historierna om det som händer både i och utanför rampljuset för vår tids största artister. Som Frank Ocean, gåtan från New Orleans.
If ever the cavalry was needed, it is now and it is in New Orleans.
Frank Ocean är precis på plugga och så sker Hurricane Katrina.
Den studion som han hyrde in sig, den totalpajade ju. Så han hade ju ingenstans att göra sin musik på.
Och Eminem, den omaskerade hämnaren.
Death in your family, guns in your family, a whole family full of nutty people.
Det är bara jag som fattar den här killen i hela världen.
Eller Ariana Grande, uraskan i elden.
Det har inträffat ett terrordåd. Vi måste iväg dit nu.
You know, some dark shit out there, man. But we just have to like be there for each other.
Lyssna på P3 Musikdokumentär i appen SR Play eller där du hittar dina poddar.